Ska vi be tillsammans? Tack Herre Jesus Kristus att du är här mitt ibland oss. Herre, vi ber, tala till oss idag från ditt ord. Amen. Vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 10, vers 25-37, och det har att göra med en av de mest kända texterna i Bibeln, faktiskt. Jag tror jag vågar påstå det. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var nästa för mannen som råkat ut för rövare? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: gå du och gör som han. Det är en laglärd som möter Jesus, en jurist, advokat, en som kan Mose lag. Han känner till sharian, han är laglärd, den här människan. Och det står att han ville sätta Jesus på prov. Han skulle ställa någon sorts testfråga. Man kan ju undra varför ville han ställa den här frågan. Texten säger här, han ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Frågan är ju kanon, men vilket motiv hade han för att ställa den här frågan till Jesus? Rätt fråga men fel motiv. Han ville snärja Jesus. Och det är ju så, man möter mycket människor också som pastor och man ställer frågor om kristen tro och om Jesus och hit och dit. Och man har en känsla av att ibland vill inte den som ställer frågan egentligen ha ett svar för sin egen skull. Utan bara vill testa det här, hur är det med den kristna tron? Finns det något svar på den här kniviga frågan? Vad kan man tänka sig? Och så för man någon sorts resonemang på på ett intellektuellt plan, men det kommer liksom inte från hjärtat. Frågan är ju underbar. Egentligen, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus, han vet förstås vilken människa som står framför honom, så han vänder runt och ställer tillbaks en fråga till honom. Vad står skrivet i lagen? Det här, du är ju expert på det här, du är ju laglärd, du är ju jurist. Du kan ju allt om Mose lag, du har ju memorerat den innan och utan. Vad står det i lagen? Vad säger du själv? Och då svarar han det rätta svaret. Han säger förbluffande nog: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så den här laglärde säger precis det som Jesus säger i den text som vi läste inledningsvis. Lagen och profeterna handlar om det här, att älska Gud av hela sitt hjärta och att älska sin nästa som sig själv. Han ger ju ett underbart svar när han summerar lagen för Jesus. Rätt svar, fel insikt. Det var ju så här med de religiösa på den tiden, att man tänkte sig att om vi håller lagen, om vi gör det som Gud önskar av oss, så blir vi rättfärdiga inför Gud. Faktum är att vi blir bättre och bättre och bättre som människor. Till slut är vi så bra att vi förtjänar evigt liv. Det var tanken. Och ni vet, Jesus hade enorma duster med just fariseerna på den här punkten. Där fariseerna trodde att de var rättfärdiga inför Gud. Men det Jesus har att säga om dem är ju inte särskilt positivt. Han säger att tullindrivare och skökor, alltså horor, ska snarare gå in i Guds rike än ni. Okej. Vad handlar det om? De här människorna som var tullindrivare och som liksom lade till lite eget och snodde och stoppade i egna fickor och så, de visste att de gjorde fel. De som var horor visste också att de gjorde fel. Så de var närmare Guds rike, för de förstod: jag är en syndare. Och eftersom de förstod att de själva var syndare, så var de alltså närmare Guds rike än fariseerna, än de laglärda, än prästerskapet, som trodde att de var så vansinnigt bra i sig själva att de förtjänade evigt liv. Jesus fortsätter och säger till den här laglärde mannen: du svarade rätt. Gör det så får du leva. Så Jesus bollar bara tillbaks och säger: ja, min käre vän, det du behöver göra nu är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och din nästa som dig själv. Det är ett fantastiskt mål, ett mål för alla kristna. Men vilka här säger idag att jag har nått målet? Jag skulle vilja se en handuppräckning på de som finns här i Husbykyrkan idag som säger det här fixar jag. Det var ingen som vågade sticka upp sin hand. Och när Jesus bollade tillbaks den här frågan till honom och säger då, gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade, vem är min nästa? Och när Jesus lägger ut det här budet i bergspredikan så säger han med det här tillägget, ni har hört att du ska älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er, och så kommer Jesu undervisning. Man hade alltså en förklaring av det här budet. Vem var min nästa? Det var absolut en jude. Inte en utlänning. Betraktades inte som den nästa. Och en ovän? Nej, inte heller en ovän behövde man älska som sin nästa. Det fanns alltså en selektiv förklaring på det här budet. Så han ställer frågan till Jesus, men vem är då min nästa? Och så kan man ju ha en diskussion kring vem som innefattas i det här. Och Jesus svar är helt fantastiskt. Han tar tre personer, varav två av dem är kollegor, en präst och en levit. Och den tredje personen, en hatad samarier. Och så börjar Jesus berätta. Och det var en man då som blev överfallen av rövare. Han blev slagen, misshandlad. Han var halvdöd, han var alltså döende. Han svävar alltså mellan liv och död på den här vägen mellan Jeriko och Jerusalem. Och då kommer det en präst förbi. Och man får intrycket av att han har varit uppe i Jerusalem, gjort sin prästtjänst och kommer då ner mot Jeriko och möter den slagne mannen som ligger där halvdöd. Han tittar på honom och gör en ganska vid cirkel runt den här mannen och går vidare. Var det här hans nästa? Ja, det var inte lätt att veta. Han hade inget ID-kort på sig. Han skulle kunna ha varit en samarier. Han skulle kunna ha varit en utlänning. Tänk om han hade dött medan han försökte hjälpa honom. Då hade prästen blivit rituellt oren. Och det skulle tagit en vecka för prästen att återigen bli rituellt ren om han hade råkat röra vid den här mannen. Om han hade dött. Så han tog det säkra före det osäkra. Och den laglärde är med på noterna. Han nickar säkert. Ja, just det. Han gick ju runt. Det förstår jag också. Sen kommer en levit. Också från då präststammen. Och han gör samma sak. Han kanske inte ligger så långt efter. Han kanske ser, oj, prästen gick runt. Det är nog bäst att göra samma sak. Ungefär på samma bevekningsgrund. Är det min nästa? Jag vet inte. Jag kan bli orenad. Och så tar Jesus ett exempel av en samarier. Och ni vet, relationen mellan judar och samarier, den var liksom inte på topp. Den var mycket komplicerad. Samarierna var ju ett blandfolk som levde egentligen bland israelerna. Vi har ju Juda som ligger i södra delen av landet, och vi har Galileen där uppe i norr där judarna bodde. Men i mitten låg ju Samaria, och där bodde ju samarierna. Och det var till och med så illa att när de skulle gå och vallfärda från Galileen ner till Juda, så gick de inte genom Samarien, utan de rundade andra sidan Jordan och upp vid Jeriko för att slippa gå igenom Samarien. De kunde ju bli orenade genom att gå där. Jesus gick ju genom Samarien, och han skickade ett par lärjungar, Jakob och Johannes, in i en by för att fråga: får vi sova över här i natt? Och när de hörde samarierna att de var på väg till Jerusalem, så sa de: nej, det får ni inte. Ni får inte vara hos oss. Iväg med er. Och då säger lärjungarna till Jesus: vad tycker du vi ska göra? Tycker inte du att vi ska be att Gud skickar eld och svavel från himlen, vum, för att förgöra den här byn? Tyckte Jakob och Johannes. Och Jesus tillrättavisade dem och gick till en annan by. Och när de skulle skymfa Jesus, håna honom, i ett kraftig diskussion som pågår i Johannes 8, då säger de: har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit och besatt av en ond ande? Så det var ett själsord man kunde kasta på någon. Så, här har vi egentligen vad det hela handlade om. En förhatlig samarit tar Jesus och sätter rakt in i den här berättelsen. Och så säger han då att det var en samarit som kom dit. Han stannade. Han hällde olja och vin i såren. Han tog upp honom på sin åsna. Tog honom till ett värdshus. Där tog han hand om honom. Nästa dag så betalade han till värdshusvärden och sa: ta hand om den här killen tills han mår bra igen. Och så ställer Jesus den underbara frågan, inte vem var då en nästa? Du frågade ju: vem är min nästa? Han säger inte: vem var då den nästa till prästen eller till leviten eller till samarien? Nej, Jesus vände på alltihopa. Och frågar: vem var den slagne mannens nästa? Blir det ingen diskussion här om vem som var nästa? Var det den begränsningen eller den begränsningen? Utan Jesus tar från den slagne mannens perspektiv och frågar: vem var hans nästa i det här exemplet? Och han säger: det var han som visade barmhärtighet. Ja, säger Jesus, gå du och gör precis som han. Handla på samma sätt. Vem är min nästa? Jesus menar alla, oavsett bakgrund, oavsett vilket land man kommer ifrån, oavsett vilket folk man tillhör, oavsett vilken religion man har, Samarierna hade ju en annan religion. Oavsett bakgrund. Jesus menar även våra fiender. Och det här är ju på ett par ställen vi har de här texterna. I Lukas 6, 27. Men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er. Be för dem som förrättar er. Om någon slår dig på ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig. Om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Så handlar också syndare. Om ni lånar åt dem som ni hoppas ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det. Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn. Eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Det här är ju naturligtvis en predikan i sig, men Jesus menar även våra fiender. Så långt går kärleksbudet. Älska din nästa som dig själv. De senaste 20-25 åren så har jag hört både här och där och ganska ofta behovet av att älska sig själv utifrån just det här budet. Alltså om man ska älska sin nästa som sig själv, så måste man ju först älska sig själv och sen då älska sin nästa. Problemet med det är att man blir då väldigt fokuserad vid att älska sig själv och att lära att älska sig själv, så att det blir en sorts jag-centrering kring hela det sättet att se på kärleksbudet, som jag inte tror att Jesus hade ens i tanken när han uttalade kärleksbudet. Älskar vi oss själva på något sätt? Ja, på något sätt tror jag vi gör det. Vi sover i någon sorts hus. Ofta i en säng. Ofta under lakan och filt. Och hur är det med min nästa? Har min nästa någonstans att bo? Har han eller hon en säng? Fryser min nästa på natten? Finns det någon filt man kan dra över sig? Eller är det bara väldigt kallt? Vi vaknar på morgonen tvättar oss, klär oss, äter frukost. Hur är det för min nästa? Har min nästa någonting att tvätta sig med? Har min nästa kläder att ta på sig? Har min nästa någonting att äta? Vi sätter oss i en hörna, läser Bibeln, ber, tackar, får liv och kraft ifrån Herren. Har min nästa en Bibel? Vet min nästa om att Jesus har gett sitt liv för honom eller henne? Hur är det för min nästa? Älska din nästa som dig själv. Vi är nere på mycket basala, mycket praktiska saker. Det är de här sakerna som visar att vi älskar oss själva. Maggan och jag var i Sankt Petersburg här i mitten på augusti, alltså för ett par veckor sedan. Och gick in i Peter den förstes vinterbostad. Och då måste man lämna ifrån sig paraply och jacka och såna här saker innan man går in. Och när vi kom tillbaka så visade den här gamla kvinnan att hon hade lagat Maggans hängare på jackan. Hon hade alltså satt där då med någon sorts nål och tråd och sydde på den här hängaren. Och Maggan, vi tackade och så där. Och så sa Maggan, titta på din också, för din var ju också trasig. Ja, jag tittar på min jacka, sure enough. Hon har lagat den också. Jag tänkte, oj, oj, oj. Vad är det här för människa? Hon har setat där och snytt hängarna på våra jackor. Så jag gick tillbaka och frågade om jag fick ge henne en slant. Absolut omöjligt. Absolut omöjligt. Det hade varit på något sätt att beröva hela värdet i det hon gjorde om jag hade fått betala för det. Nej. Så enkelt, men ändå så personligt. Vilken kärlekshandling. Så jag frågade, får jag ta en bild av dig? Ja, så det gick ju bra. Så det var liksom en höjdpunkt på hela resan. Att få möta den här kvinnan som sydde våra hängare på jackorna. Älska din nästa som dig själv kan vara väldigt lite, men det kan betyda fantastiskt mycket. Och jag tänker på Ingrid Fjällström. Vilket exempel vi har i den här församlingen på en människa som såg andras behov. Och som praktiserade kärleksbudet gång på gång på gång. Fantastiskt exempel. Men jag vill ändå ställa en fråga. Finns det någon här inne som på fullt allvar skulle tänka sig att Ingrid Fjällström skulle säga, jag har nu följt Herrens lag så bra att jag inte behöver Jesus? Är det en befängd tanke? Det var därför att hon hade fått möta sin Herre och frälsare. Och utifrån detta kom kärleken till andra människor. ingen klarar av att följa det som är målet för en kristen fullt ut. Vi är alla beroende av nåden. Varje dag, varje stund. Men ändå, vilken målsättning vi har. Låt oss hålla fast vid den och praktiskt visa kärlek hela tiden. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du är det underbara exemplet på den som älskade oss till det yttersta, hela vägen. Och tack Herre för exemplet om den gode samarien som vi får ta till våra hjärtan och höra dina ord. Gå du och gör som han. Tack för exempel vi har omkring oss som vår syster Ingrid. Vilket föredöme. Men även den här ryska kvinnan som värmde våra hjärtan. En enkel kärlekshandling. Hjälp oss Herre att visa kärlek till vår nästa. I Jesu namn. Amen.